Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Svärmpodden, en podd om svärm. Jag heter Kalle och med mig har jag Vendela.
Ja, här sitter jag.
Och Christian.
Hej, hej.
Det här är då en redaktionspodd för magasinet Svärm.
Den första Svärmpodden.
Ja, nu är det
premiär. Jag tror det har funnits tidigare.
Nej, det har inte det. Nu kör vi nytt.
Nytt.
Nytt blod, nytt, ny podd.
Just det.
Det har säkert funnits. Ja. Jag har bara missat det. Men nu är den här. Mm. Christian är på länk.
Christian är på länk.
Christian är i Göteborg.
Precis. Och det är också... Jag är ju lite ny i de här poddsammanhangen i Allt åt alla, så det känns ju tryggt att ha med er två som är sådana riktiga fullblodsproffs. Så om jag blir lite nervös så kan ni så liksom föra mig fast hand med in i själva poddandet.
Tyvärr. Absolut.
Precis. Och Vendela, vill du säga någonting om vad tanken med den här podden är?
Det kan jag göra. Jag kan ju säga först att Christian är Göteborg, Kalle är Stockholms Kalle och jag heter Vendela och sitter i, eller är med i Malmö. Lokalgrupp. Men är nu i Stockholm. För att det är på temat också. Det här svärmnumrens tema. Så jag ska på antikolonialt forum.
Just det.
Ja, så det känns lite hand i hand. Men varför har vi den här podden då? Jo, vi har väl tänkt lite att Svärm är en toppen magasin. Finns online för de som inte har läst den förut. På Allt åt allas hemsida. Kommer ut 4 gånger per år. Men alla våra medlemmar läser inte den.
Nej.
Tragedi. Tragedi. Ja, lite tragiskt.
Ja, det är lite tragiskt, helt klart. Det borde vara obligatoriskt.
Ibland kanske man inte orkar läsa. Eller man hinner inte läsa. Eller man tycker det är jobbigt att läsa. Och då vill vi liksom att man ändå ska ha lite koll på vad som händer i vårt eget magasin. Så att man kan liksom få en liten bara så här briefing om vilka texter, vad ämnet är, vad det handlar om. Men man ska ju såklart också bli lite sugen på att läsa. Så också lite tease i bara så här, ah fan vad gött, den här texten låter ju svinintressant. Den vill jag läsa. Så det är väl lite det. Och sen bara så här att ni ska få lära känna redaktionen. Vi saknar ju vår Olle idag. Han sitter också med Uppsala Represent.
Mm.
Han hade något annat för sig, något viktigt idag. Det är lördag klockan 10 så på morgonen. Så kan jag nog så förstå honom. Men det är väl det. Varför vi gör den här podden?
Ja, ja. Ungefär så.
Så den kommer komma ut en gång. Alltså den kommer komma ut i samband med att numret släpps.
Ja.
Så 4 gånger per år. Och nu har vi precis släppt ett nummer.
Ja, några veckor sedan.
Okej, det var några veckor sedan. Men den här idén om den här podden föddes ju på vår kongress.
Precis.
Efter några öl vid vårt informella möte på Café 44.
Ja, då var det bara som att det var väldigt många glödlampor som tände samtidigt. Att vi kom på det, att fan, vi måste ju göra en podd.
Ja, det var ett underbart ögonblick.
Precis. Ja, så att idag ska vi prata om det senaste numret.
Mm.
Som handlar om imperialism. Det heter Bortom imperiet.
Och, som vi också gjorde tillsammans med Brand.
Ja, precis. Ett väldigt fett samarbete.
Ja, men precis. Det är ett samarbete med Brand. Så att det finns ju också en tryckt version av tidningen. Där också lite fler texter finns med än vad som finns på Allt åt allas hemsida.
Och det är väldigt många texter.
Ja.
Mm.
På ett bra sätt.
Men
jag
sätt.
Var ju
det är
en
väldigt bra blandning på texter. Det är verkligen så gott och blandat i antiimperialismens tecken får man ju säga.
Mycket sant. Jag var sjuk. Jag var med i lite inledande processen. Och sen fick jag en jättekraftig lunginflammation och var sjuk. Så jag missade liksom lite det här mittenarbetet. Och sen kom ju in lite beslutet, lite minimalt. Och sen var liksom tidningen helt plötsligt klar. Och det var så tjock. Och det var så mycket att läsa. Och sen var jag på Marx-konferensen och köpte en massa böcker och bara läste dem. Så jag insåg typ så här i förrgår att jag bara shit, jag måste läsa. Jag måste läsa alla andra texter som inte är våra texter. Alltså svärmtexterna också. Så att jag liksom läste den här 80-sidiga tidningen nu liksom. På 12 timmar. Alltså under 12 timmar. Och det är en väldigt fin upplevelse. För då får man verkligen så här...
Mm.
Det är verkligen mycket olika perspektiv, va?
Ja, då får du hela bredden. Och så är det bra också, då har du färskt i minnet också nu då.
Absolut.
Men Christian, vill du säga någonting om liksom vad tanken med själva numret var kanske, och liksom hur vi pratade med brandredaktionen om det också.
Ja, precis.
Och namnet kanske lite också.
Ja, precis. Ja, precis. Vi blev kontaktade av brand om vi eventuellt var intresserade av ett samarbete kring temat antiimperialism. Och tanken med det var att hur man ska liksom, hur ser imperialismen och antiimperialismen ut idag, och att det inte skulle bli så där, jag vet inte, massa mossiga djupdykningar i Leninläsningar och liksom sådär. Utan att det är lite mer, det skulle vara lite mer lättillgängligt, dagsaktuellt, inte så gubbmarxistiskt och så. Det var liksom de första utgångspunkterna, och få lite med en bredd på olika perspektiv och liksom olika vinklar på det här. Och hur den här nya, vad ska man säga, den här bortom imperiet-ordningen som börjar växa fram. Och anledningen liksom just att numret heter Bortom imperiet, det är ju att vi har genomgått något form av skifte i den geopolitiska världsordningen på något sätt. Att den här gamla ordningen, den här unipolära ordningen med USA som självklart centrum, det, liksom, det börjar falla sönder. Och istället så väcker det fram någon form av mer konfliktfylld, multipolär ordning liksom. Och liksom den här nyliberala globaliseringen som funnits efter Sovjetunionens fall från början av 90-talet, den började liksom krackelera någon gång 2008, och nu började det på allvar med de här nya konflikterna, bland annat Ukraina och folkmord i Gaza och så är det någonting nytt. Det, den här multipolära ordningen, det är någonting nytt, och hur ska vi greppa det? Och det är därför det heter då Bortom imperiet, att det är en ny ordning som vi måste få grepp om. Och det som också är liksom själva syftet, det är också att se med vad finns det för tendenser idag som är antiimperialistiska, och hur kan vi lyfta fram dem och liksom sådär, så att det inte bara blir en massa så här, jag vet inte, kött om olika, hur olika nationalstater förhåller sig till varandra, utan även hur ser motståndet ut, och liksom hur ser den här nya imperialismen ut med liksom logistikkedjor, med liksom konfliktfylld klimatomställning, och vi kommer prata lite om hur det som vi kallar krigsregimen växer fram, som våra tyska kamrater har skrivit om, men även liksom hur pengar används i imperialismens tjänst, och även liksom utvinning av naturresurser och så vidare, och hur den här imperialistiska konkurrensen och så ser ut idag, utan då att fastna i förlegade analyser som känns gubbiga och dammiga och så. Något sånt.
Det var tanken.
Det var ju, vi hade ju lite ambitionen att det inte skulle bli för snubbigt.
Ja,
för att det
precis.
Är liksom ett lite snubbigt, eller kan bli ett lite snubbigt tema, och att allt och alla är ett lite snubbigt förbund. Med en av de snubbigaste killarna i allt och alla i vår redaktion, sagt med all kärlek. Och det får man, alltså det kanske man ska ta en ögonöppnare om det blev det. Alltså ett jätte icke-snubbigt nummer. Eller om det blev lite snubbigare än vad vi har tänkt oss. Så att, man får gärna läsa numret och återkomma till oss om man tycker det var snubbigt eller inte.
Precis.
För att vi har satt med det här
på mellan 1-10 på snubbighetsskalan får vi se liksom.
Exakt. Men jag som har liksom hetsläst de här texterna nu då. Tycker ändå att du, Christian, sa det väldigt fint med typ så här, vad var vår ambition, och liksom att ta någon typ av nutida take på liksom frågan om imperialism. Och det tycker jag var så himla, jag blev så glad när jag läste det här numret. Alltså verkligen blev så glad, för att jag var på den här Marx-konferensen. Och det var jättekul. Och det här numret kom ju liksom, lanserades i samband med Marx-konferensen, för att det var också tema imperialism. Och det var en väldigt kul konferens. Men den var också väldigt svår. Alltså jag var på många panelsamtal som var så här, på lite för snabb engelska om typ så här, what to do with the imperialist left. Man fattade absolut ingenting. Det var 3 paneldeltagare, alla hade helt olika takes vad de ville prata om. Och sen var det en moderator som ville hålla sin linje. Och då var det bara så här, gud, jag fattar ingenting, och jag förstår inte alls hur jag kan applicera det här på någon typ av dagsaktuell grej liksom. Och då tyckte jag var så himla skönt att läsa den här, för att det var som att hela grunden, och sen var det, kunde det applicera på massa olika ämnen, var bara så att allt hänger ihop. Allt hänger ihop på olika sätt. Och att det tyckte jag var så jävla fett. Typ så här, jag gillade jättemycket Helena?
Jag tror Helena.
Helena. Alltså den här boomerangen från kolonierna. Tyckte jag var så, alltså den var så himla konkret om typ av så här, För man säger ju ofta det, typ så här, er kamp är vår kamp och det är allas kamp och ingen är fri förrän alla är fria. Mm. Och, liksom, och det är så mycket sånt, man bara, det känner man ju i kroppen att det är rätt. Men man kan liksom inte riktigt förstå varför, typ.
Just det.
Och sen läser man en sån här text och bara så här, gud, nu kan jag verkligen så här prata med mina vänner om hur det här faktiskt hänger ihop. Och det tycker jag är så himla fint att kunna göra i en så pass kort text, liksom. Så den tyckte jag var jättebra. Och jag tyckte också Mattias Våg, som är med i brandredaktionen, skrev också en om typ så här arbetarklassen i antiimperialismen. Och den tyckte jag också var svinbra. För den visade bara så här, alltså också på hur allt hänger ihop. Hur typ så här EUs liksom utveckling hänger ihop med Kinas och USAs. Och hur liksom man kan förstå så mycket av de olika liksom nutida tendenserna.
Mm.
Genom att bara så här, allt hänger ihop och det är så här det hänger ihop. Att det blir liksom så konkret, det går att ta på, liksom, man fattar det faktiskt. För att annars kan det bli, när, typ, när man diskuterar imperialism, det kan bli så meta på ett sätt att man liksom inte riktigt fattar hur det tar sig uttryck.
På tal om Marx-konferensen så var ju Mattias Våg med i ett panelsamtal. Han pratade just om, utifrån den här texten, om den här om global klassammansättning och global klasskamp och det här. Som är jättebra, som nu har släppts på hans egen podd Apans anatomi. Där, den här, där man får en lite fördjupad take på den här texten. Också utifrån liksom, två andra paneldeltagare som jag tyvärr inte
kan. Ja, det var väldigt bra den podden. Jag hade som princip att inte gå på någon live-podd under den här konferensen. För det var ju liksom olika paneler samtidigt. Och då fick man välja en och då valde man bort andra. Och då tänkte jag, dumt att välja bort. Eller välja en som jag ändå kan lyssna på i efterhand. Så. Men jag också lyssnade på den podden, den var bra. Mm. Fortsätt Christian, förlåt.
Nej, jag skulle bara säga att jag tycker att det är ett perspektiv som just det här. Som i den texten som jag var med och skrev om dollarimperialismen, pengar och krig. Att det lätt blir att man fastnar i de här väldiga, alltså ovanifrån perspektiven. Utan här var det verkligen inifrån kamperna och inifrån klassens sammansättning och så. Att jag tycker att det är ju det egentligen det absolut mest intressanta perspektivet. Så att jag tycker det är jättebra att den här texten är med. Och det finns ju andra texter i Brandt som också tar upp just det här med motståndet och så. Och bland annat krigsregimen-texten som vi kommer prata lite om senare också tar ju upp det. Men, ja.
Verkligen.
Jag tänkte typ, alltså vi behöver kanske inte rada upp alla texterna, det är så många. Men,
nej, men en lite snabb mini-brief.
En snabb mini-brief, precis. Vi har ju också... vi har också en text från Martin i Eld och Rörelse.
Ja, toppen text.
Och den handlar ju mer om det här, alltså sånt som han brukar prata en del om i podden, om logistik och logistikkedjor och farleder, liksom hur mycket som av den liksom imperialistiska ordningen och sånt som liksom styrs av också vatten.
Mm. Och makten över havet.
Makten liksom. Över havet, det är en spännande take.
Ja. Och hur så mycket krig beror på att man vill ha makt över vissa farleder eller liksom kanaler och sånt.
Och så har vi, vad heter det, circumpolar north och sådana saker. Ja.
Ja, nej, den är också, man bara så förstår världen på ett bättre sätt om man läser den, och den är ganska kort och lättläst liksom.
Ja, att verkligen de här uråldriga farlederna, att de är superviktiga. Oavsett all ny så här super, hyper teknologisk krigföring och så är just kontrollen över farleden så jävla central.
Också sjukt intressant att det är så himla känsligt med, alltså, båtar. Eller vad säger jag? Att det är bara så här, men USA har inte så många båtar.
Nej, men det är verkligen det är så här, just en sån, de är jättedyra. De tar jättelång tid att bygga. Och man vill verkligen inte att de sjunker.
Nej, man vill verkligen inte att de sjunker.
Nej,
och det är
precis.
Ju så himla sjukt.
Och att ändå då har kommit ganska enkel teknologi där man kan sluta om som de här hotgenas drönare och så. Så man kan ge sig på liksom lastfartyg på ett ganska billigt sätt. Ja, det är väldigt intressant. Och även att det står det här med farleder mellan Kina och Taiwan. Det hade jag ingen aning om. Att det är också en sån central konfliktyta mellan Kina och Taiwan. Det är så jävla mycket handel som går där och fartyg liksom. Mm. Att det blir en sån nyckelregion på grund av det också.
Jag tycker många av dem, alltså överlag tycker jag bara så kul, för att många av de här texterna är bara så här ämnen man blir väldigt sugna att prata med sina kompisar om.
Mm.
Alltså bara så här, det öppnar upp för någon typ av samtal där man bara så här, okej, nu kan jag lite mer om det här. Och det väcker så mycket olika tankar. Och allting tycker jag tangerar lite ämnen som brukar så här, ibland slängas ut lite när man så här, sitter i olika sammanhang. Och man bara, gud, ja just det, det här är jag. Men jag har inte läst någonting om det. Så jag har ingenting att säga typ. Och sen kan man läsa den här och bara säga, okej, men jo, här är ändå så här ganska korta, bra texter om massa olika saker som bara så här, vänstern snackar om just nu typ.
Ja, och en grej, ett bra exempel på det är ju din text, Kalle, om techimperialismen där med olika de här datacentren och deras roll i bland annat kopplingen till folkmordet i Gaza och till andra så här imperialistiska krig och sådär. Och jag tycker att det är liksom en sån nyckelfråga som man också pratar om, lite de här datacentren och det här med molnet och att det är liksom hur viktiga de är, men att det blir tydligt då vilken koppling de har. Till exempel att då Microsoft ett avtal med Israels militära övervakningsenhet Unit 8200 om tillgång till Microsoft molnplattform Azure. Alltså att de här kopplingarna är tydligare, att man fattar lite mer hur det hänger ihop just de grejerna. För att det är ändå så centralt med de här nya molnen och liksom sådär.
Ja, men och just de, alltså att det är ju också så här infrastruktur som är världsomspännande på något sätt, som knyter ihop en global maktordning på något sätt. Och den har liksom noder över hela planeten som på något sätt får det här systemet att fungera.
Ja.
Som är väldigt spännande. Och att det också blir väldigt spännande just som jag försöker lyfta i den texten med också allt de här lokala motstånden som ploppar upp överallt när man läser om de här datacentrerna kring liksom frågor om elförbrukning, vattenförbrukning och sådana saker som gör att det liksom finns lokala motstånd mot de här
ställena. Jag tyckte det var så fint att läsa den texten. Jag tyckte det var jättekul. Men jag är ju också uppvuxen på landet.
Mm.
Alltså superlandet, Djurslöv, represent Staffanstorps kommun.
Mm.
Vad hände där för några år sedan? Jo, Microsoft kommer dit och typ så slutar ett avtal med Christian Sonesson som är liksom en galning i Staffanstorp.
Mm.
Utan att någon riktigt vet vad de ska göra, Microsoft. Och ingen vet, och sen skriver vi massa kommunaler på detta utan att de vet vilket företag det är. Mm-hmm. Det är bara så stort internationellt företag vill använda marken typ. Mm. Och alla bara, ja, det låter som en bra idé. Och sen när det väl börjar byggas, då har liksom, det inte funnits någonstans att det ska vara en jävla molnfabrik.
Mm.
Och då ska de ju bygga sådana här superstora dieselaggregatorer som ska startas igång. Om det är så att elen går,
ja,
så måste ändå det startas igång för att molnet inte ska försvinna typ. Och det liksom skulle byggas eller har byggts mitt på den åkermarken där jag är uppvuxen. Alltså precis bredvid den. Så att mina forna grannar då, där jag liksom bodde till jag var 14. De liksom gick tillsammans i sån här grannsamverkan och mobiliserade svin mycket för att det här inte skulle bli av. Mm. Och det kändes så jävla fint. Och jag bara, för fan vad fett. Så att nu har de ändå varit på så pass mycket för att det blir värre en skandal. Men Microsoft ligger kvar där på en jättestor sån här molnfabrikgrej, men de ska inte sätta in de här dieselaggregatorerna för de ska inte ha sån typ av känslig grej eller bygga vidare eller fan det var.
Mm-hmm.
Så att de liksom stoppade deras utveckling till det de ville göra när det väl fanns, men nu finns de ju. Men det var ändå, jag bara säger ja fan, för de skrev så här debattartiklar, gick ut i tidningen, gick och knackade dörr, det är fan fett.
Nej, jag tänkte också att det är bra just att hela det här konceptet med moln och att man sparar data i moln och så, det känns så himla immateriellt abstrakt. Men det som jag tycker är så bra just med din text är att det tar upp just de materiella förutsättningarna. Det här med att det krävs väldigt sällsynta jordartsmetaller för att tillverka provisorer. Man behöver en fysisk plats. Det går åt enorma mängder el som Irland då, som tar upp som exempel då, att det är som ett sånt centrum. Det finns väldigt mycket datacenter. Det går liksom 21% av elproduktionen till att hålla igång de här datacentren. Att det är oerhört resurskrävande också. Även om det kan vara väldigt abstrakt. Man tror bara att det är ettor och nollor i någon jävla fluffmål. Men det är ju verkligen inte det, utan det har verkligen sån materiell grund som jag tycker är som jag lärde mig mycket om när jag läste om, som jag inte hade koll på.
Kul.
Nej, verkligen. Vad hade vi med för texter? Vi hade någon om Palestinarörelsen. Varför den är så fredlig?
Ja, men lite det här Ray i Stockholm som skrev den om den här spänningen mellan att vilja kanske göra mer radikala saker eller trappa upp liksom sina taktiker kring civil olydnad och liksom komma bort från den här liksom kanske att sitta fast i den här lördagsdemonstrations
Men jag tror många skulle känna igen sig att bara så här, ja men vi gjorde väldigt mycket på det här Palestina-läget typ. Men bara, vad gjorde det någon skillnad typ? Mm. Alltså jag tycker den var också väldigt personlig. Alltså,
ja, men precis. Den är ganska så här reflekterande.
Väldigt reflekterande. Mm. Jag tycker det var fint att läsa.
Ja, jag tyckte den avslutningen är väldigt fint. Att det är det här med att Ray skriver det här med att det är svårt att känna revolutionär optimism idag. Men jag tror inte vi har något val. Vi måste tro på att vi kan förändra. För det hoppet är en av få saker vi har. Det tycker jag, känner jag igen med, att man måste hålla kvar det. Man kan liksom inte ge efter för uppgivenhet eller att bli helt disillusionerad eller så. Jag tyckte också att det var, satte fingret på någonting som jag tänkt på också, just att Palestinarörelsen egentligen, alltså det finns ju mycket drev och svartmålning från högern och även från andra delar, sossarna och så. Men att på det hela taget skulle jag säga att Palestinarörelsen är väldigt återhållsam med vilka metoder den använder och hur de, alltså med tanke på vad det är man protesterar mot. Så jag tyckte liksom att det inte bara men folk det, helt... Ja.
Nej men verkligen, alltså det har man ju pratat hur länge som helst. Typ alltså organisering och politisering och liksom kopplat till olika rörelser.
Ja, jag undrar ju lite varför det till exempel inte har kommit något Palestine Action i Sverige. Eller jag kanske bara har dålig koll, men det känns inte som det att det funnits någon polisorganisering som att ta till de metoderna liksom mer med att gå in och försöka sabotera krigsmaskineriet. Alltså direkt.
Nej.
Mer.
Precis. Och jag vet inte, det har säkert sina olika lokala förklaringar.
Mm. Jag vill säga någonting till om innan vi går in på, för att Christian har snöat in sig lite på en TikTok-text också. Och snubbig som han är så är det såklart om krigsregimen. Ja. Men vi älskar honom alla för det. Men jag vill säga någonting om en text jag tyckte var jättebra. Som var den här som Jakob har skrivit. Från Göteborg. Som heter Bonderörelsen visar vägen. Som handlar om olika liksom småbrukare som mobiliserar sig. Kring liksom jordbruksfrågor. Och det tyckte jag, för det är också en himla konkret grej. För jag har en kompis som har sökt jobb hur länge som helst. Hon är kommunikatör och nu har hon sökt ett jobb där hon varit i en 2 månader lång process. Vilket är helt sjukt och gjort massa olika 2-timmars case och sånt. På ett helt fruktansvärt bolag som heter Syngenta. Som liksom äger så sjukt mycket frön. Och då har vi liksom bara börjat diskutera det, bara vad sjukt det är att bara äga frön. Och så tänker man liksom, ja det är sjukt. Men man kan liksom inte riktigt greppa hur sjukt det är. Och sen läser man den här texten som handlar liksom om olika sådana rörelser, så här bonderörelser som har vuxit fram och arbetat med de frågorna liksom, och varför de är så viktiga. Och varför det är en så himla tydlig form av nutida liksom samtida imperialism med att bara så äga själva fröet till det vi liksom ska äta. Jag tyckte den var jättebra.
Ja, då blir det verkligen en kamp om själva livet.
Och
som jag var inne på lite innan, jag tycker att den här texten också är jättebra, just att den tar fram det här med vilket motstånd det finns och att det är liksom lite det underifrån perspektivet. Jag tycker att här lärde jag mig också väldigt mycket som jag inte hade koll på. Och sen måste jag också säga att den absolut bästa formuleringen i hela numret är ju den här texten, det är ju sista meningen.
Kommunismen jag tänkte också, jag måste
läsa
den.
Så alltså, jävla fet,
kan du läsa
jävla
den Christian? Mening. Den är så jävla bra.
Ja, kommunismen kan bara blomstra från patentfria frön.
Ja,
alltså
det är
liksom alltså den fetaste meningen, överlägset fetaste meningen i hela numret skulle jag säga.
Alltså verkligen, det är så bra. Vi har diskuterat så mycket patent på frön de senaste veckorna. Så det var en så himla fin mening att få med sig in i den diskussionen. Men ska vi snöa in lite på din älsklingstext då?
Ja, det är då precis Christian. Jag kan säga något.
Gör det.
Introducerande. Det är ju en organisation som allt och alla har ganska mycket så här kopplingar till i Tyskland som heter Interventionistische Linke. Ungefär så.
Wow.
Ja, jag vet inte. Och det här är då deras lokalgrupp i
Frankfurt
som har skrivit den här texten om krigsregimen. Och den är liksom först publicerad som ett debattinlägg i någon tysk tidning.
Ja, typ. Precis.
Och vi har då översatt den till det här numret. Och ja, den handlar ju om militarisering och sådana saker liksom i Tyskland och i en tysk kontext. Så att det är en del liksom grejer som man kanske inte har koll på som en svensk läsare, men också mycket som jag tror man känner igen sig i.
Verkligen.
Vill du ta vidare?
Ja, precis. Och om vi ska då börja lite, vad är då krigsregimen? Och Och jag tycker IL är bra inne på det. Att de säger det handlar liksom inte om att det är några militärjunter som har gripit makten och att man är, liksom befinner sig i någon form av situation av militärdiktaturer som krigar med varandra. Utan det är liksom, för att förstå vad detta är så måste man först ta ett litet steg tillbaka och se vad har den här militariseringen och krigets återkomst, var det kommit ifrån? Och jag kommer bara säga det väldigt kort. Det finns ett avsnitt av Apans anatomi, den podden, som heter Den globala krigsregimen, när den går in mer på djupet. Jag ska bara säga att upprinnelsen till den här nya regimen startade med den globala finanskrisen 2007-2008. Och efter det så har det varit liksom en kronisk instabilitet i hela det kapitalistiska systemet med en rad överlappande kriser som finanskris, ja, migrationskris, ni vet hur framförallt 2015 och framåt, folk som tar sig över Medelhavet och flyr in i Europa som borgarna blev livrädda för. Och sen även då såklart en politisk legitimitetskris, att förtroendet för politikerna faller för att alla bedriver ungefär samma politik men kallar sig lite olika saker. Och även ekologisk kris såklart, med att det blir allt större på miljöpåverkan med ekologiska kriser och så, med extremväder och så. Och allt detta har ju lett från 2011 framåt till en rad uppror, bland annat ockupation, upplopp, konfrontation med statsmakten i form av till exempel arabiska våren, Occupy Wall Street. Och sen finns det såklart Black Lives Matter-rörelsen i USA med det främsta uttrycket med George Floyd-upproret då. Och i Frankrike så har vi haft Gula västarna och förortsuppror. Och sen även väldigt stora torgrörelser under 10-talet med, som ockuperat torg i Grekland och Spanien och så. Och alla de här kriserna och upproren behövde ju hanteras på något sätt. Att den gamla typen av politik som någon form av nyliberalismens mittfåra, som kanske kan exemplifieras av politiker som Reinfeldt och Trudeau och Angela Merkel och så. De kunde inte längre möta riktigt kapitalisternas behov av ordning för säkrare exploatering och profiter och så. Och då kom den efterfrågan på en ny slags politik, och det blev då en auktoritär krigsregim. Och då är ju frågan, vad innebär det här nya då? Jo, våra tyska kamrater i IL, jag kommer inte säga interventionische linke, för jag kommer mörda det varenda gång. Så jag kommer bara säga IL, så det får alla hålla god med. De menar att det är liksom ett sätt att hantera nationella och globala kriser på ett nytt sätt, genom ett gemensamt agerande både från statliga och icke-statliga aktörer, och helt enkelt ett nytt sätt att bedriva politik där krig är liksom ett reellt alternativ och där man hela tiden agerar utifrån någon vän-fiende-logik, och att det är en ordning där den starkes rätt härskar, helt enkelt, att man inte använder sig så mycket av så här ideologiska omskrivningar och dimridåer och så, utan att det är mer rakt maktspråk och våld och förtryck och lite så. Nu vet jag vad du tänker, Vendela, att det här var ju väldigt snubbigt, men tyvärr kan man inte, det är ändå så.
Det var precis min tanke. Det är jättebra.
Och att detta inneburit liksom att den här gamla liksom globala, nyliberala kapitalismen som grundas mycket på så här frihandelsavtal och massa flöden hit och dit, och att man hade liksom som att hela världen blev som en global fabrik, den har liksom fragmenterats i mer så här interimperialistiska konflikter och olika framväxande maktblock och sådär. Och IL menar ju att det har liksom lett till en kapplöpning för att kontrollera ny teknologi och strategiska region, naturresurser som sällsynta jordartsmetaller. Och allt det här är liksom direkt relaterat till det de kallar då krigsregim, det här nya sättet att hantera kriser, och både inom landet och även globalt och nationellt. Och de menar, och IL också är inne på en annan viktig grej, just att krig i sig kan vara produktivt, att det kan vara som en livsnödvändig injektion i en krisande ekonomi. Och de lyfter ju då i Tyskland den här militära omställningen som på något sätt ska säkra tyska jobb och profiter. Och i texten så skriver de bland annat att i framtiden så kommer det inte längre rulla tågvagnar i fabrikerna, utan stridsvagnar. Och detta då på ett sätt för att undvika lågkonjunktur, att hålla igång produktionens hjul på något sätt. Mm. Och det går ju att se även i Sverige att samma enorma satsningar på militären sker här. Vi fick ju en ny satsning med 300 miljarder på militärt och civilt försvar här till exempel. Trots att man har fått höra i alla tider att det finns inga pengar, vi måste skära ner. Men plötsligt kan man bara dumpa enorma mängder på upprustning.
Mm, och, det är som att vi har haft den här liksom politiken med budgetar i balans, så att man kan inte låna pengar till någonting.
Nej, det finns aldrig pengar till någonting. Man måste sångerna måste alltid dras åt, man måste tänka bla bla bla. Och liksom, och det, just det, en annan viktig aspekt är ju det att förutom då att de menar att krigsregimen betecknar den här nya multipolära ordningen där krig återigen har återvänt, framförallt då via kriget i Ukraina och så, att det har blivit liksom ett verktyg man kan ta till i storpolitiken, så innebär det ju även en disciplinering och militarisering av egna samhället, att man ska liksom sopa alla samhällsmotsättningar under mattan, alla så här klasskillnader, all liksom fattigdom och misär och så, och istället så ska vi med liksom ett hindrande ögon samlas under våra nationsfanor istället och liksom blunda för allt det. Den intressantaste grejen som jag tycker de tar upp i sin text, det är just vad är då den här nya ordningen, krigsregimen, vad är dess socialpsykologiska drivkraft? Och IL menar att det bygger på att man systematiskt eldar upp en rädsla där man visar att det finns något ont utanför murarna för den egna civilisationen, som då kan definieras som NATO-länderna och NATOs allierade, som Israel till exempel. Där blir det också väldigt tydligt. Från en barbarisk omvärld, kanske framförallt exemplifierat med det auktoritära Ryssland som krigar Ukraina. Och även Hamas då, islamistiska fundamentalism, som blir liksom symboler för det fundamentalt onda. Och som då ställs i kontrast mot det egna samhället, som framställs som någon form av sinnebild för mänsklighet och fred och frihet och sådär. Och inför det här försvaret av det egna samhället, så ska vi blunda för kapitalismens liksom exploatering av den nation och så. Men även för hur våra egna rättigheter urholkas och för nedskärningar och för hur allting blir sämre här. Att man istället investerar, som jag sa det, med Sverige 300 miljarder i upprustning istället för att satsa på sjukvård och skola och så. Och bara svälja liksom ökade levnadsomkostnader och inflation och så. Och det gör man ju då genom att hela tiden åberopa det här yttre hotet. Den klassiska, typ ryssen kommer. Och om man då klagar på sjunkande löner eller på att välfärden har på att urholkas och slaktas, så brännmärks man som naiv eller illojal eller farlig och så istället. Och att det är liksom alla som här nyanser försvinner. Att det blir just det där som vi är inne på, det här vän-fiende-logiken. Att det är så att antingen är du måste vara med oss, annars är du mot oss. Och samtidigt då som om demonstrationer förbjuds, rättigheter urholkas, man upprustar polisen, bedriver en väldigt repressiv politik. Och IL menar ju att allt det här är ju tecken på stater som agerar allt mer auktoritärt. Så krigsregimen är ju en väldigt auktoritärt sätt att styra.
Får jag säga något kort om texten?
Ni får bara hoppa in. Den här ranten,
för nu hoppar jag in. Ja. Tar jag mitt poddansvar och hoppar in. jag var inte jättetaggad på att läsa den här texten, om jag ska vara helt ärlig. För att jag är lite trött på krigsregimen. Jag är också, alla som är med i Allt och Alla var på kongressen, vet jag, så att och prata strategi är ju bara, det har varit mycket krigsregim på sistone i massa olika sammanhang. Och då var jag lite så här, orkar jag det här? Gjorde det. Var glatt överraskad. Och då hade jag ändå
sämre förutsättningar. På vilket sätt var du glatt överraskad?
Jag var glatt överraskad för att jag tycker att det kunde appliceras på så mycket. Eller jag tycker att man fick en större förståelse av liksom samhället i stort. För du pratar mycket om typ så här, men ryssen kommer bla bla bla. Jag tycker det här är jättetydligt. Alltså de här tendenserna till typ så här militarisering av samhället. Och hur man förhåller sig till olika samhällsproblem. Så tycker jag var så himla tydligt till gängkriminalitet. Och typ så här, den våldsutövningen som man gör mot barn, alltså den statliga våldsutövning som man gör mot barn genom att driva igenom de lagförändringar man gör nu, till exempel liksom visitationszonerna, lagen om tryggare bostadsområden, de nya liksom angiverilagarna och speciellt de som kommer komma eventuellt då av sänkningen av straffbarhetsåldern, att det liksom är en direkt våldsutövning mot barn, och den legitimeras genom att vi måste trycka ner det här andra våldet. Och det är så mycket liksom, för man pratar om våldsromantik och typ så här, nu kriminalvården har ju helt sinnessjuka reklamer där det är så här, våldsromantik, vill du också bla 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 bla. Om det är någon som är våldsromantiker, så är det väl liksom alltså kriminalvårdssystemet eller liksom staten eller polisen, alltså så här, det är ju, eller militären. Att det är ju en sinnessjuk våldsromantik, men det definieras ju inte som våldsromantik för att det är så liksom hegemoniskt att det ska liksom motverka ett annat typ av våld. Det våldet som är fel. till exempel precis. Palestinarörelsens våld eller barnens våld eller de gängkriminellas våld, bla bla bla, samtidigt som den i sig själv är så himla våldsam liksom. Och att mycket det du sa med typ så här kritik mot andra typer av orättvisor eller så här politiska krav eller sånt är så svåra att få, alltså få hörsamhet för att allting ska liksom ändå legitimeras genom att okej, det är okej att vi kränker det här och det här och det här och det här, för det gör det högre syftet att få bort det här våldet. Och det vi, alltså Rädda Barnen, jag jobbar på Rädda Barnen, vi svarar på massa remissinstans, alltså vi skickar remissvar på olika lagförslag. Och då är det liksom som att vi och alla andra säger liksom att det här kan ni inte göra för att det kränker mot barnkonventionen och det kränker mot det här och ni måste göra på det här sättet istället. Det kränker antagligen mot svensk lag, kränker mot mänskliga rättigheter. Det är också djupt problematiskt för det är kontraproduktivt, bla 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 bla. Och de bara så här, absolut för tråkigt att de tycker så, men vi kommer göra det ändå för att det här våldet kräver det. Och det blir liksom så här, det går inte att säga någonting längre. Alltså ingen lyssnar. Det är verkligen så, typ så här. Och bara som du sa, typ så här, folk dör i vårdkön och vi har inte höjt vår statsskuld för det liksom.
Nej,
kan vi göra det, för det är den här militariseringen och den normaliseringen av liksom den här auktoritära staten som förhåller sig på det här sättet. Så jag tycker det var jättekul att man kunde applicera det här till väldigt mycket och förstå stora delar av det politiska läget utifrån det här liksom. Så det tycker
Hur vi hänger ihop gör det här, varför? Ja men precis, och varför liksom högern bara har de här hårda tagens hammare att ta till, och då blir alla problemen spik, så man använder hårda tag på allt, som du sa, det med barn och med allting, alltså det finns inga andra lösningar utan det är bara hårda tag till, bygga ut fängelser, det är liksom ja, det finns hur många exempel som helst på just den här väldigt repressiva inställningen till alla problem, för att det blir väldigt så vänfiende, barnen blir liksom fiender som ska buras in.
En annan så här sida av det där myntet, eller som visar typ hur den här logiken genomsyrar hela samhället och hela kanske det politiska spektrat lite också. I Sverige i alla fall. Alltså just hur liksom det militära och liksom det här rusta för kriget är liksom det språket som också liksom, ja, men både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna använder nu som ett så här, det här är vår ingång till att vi ska kunna rusta upp typ tågtrafiken och sjukvården också liksom. Att så här, man helt har köpt den här problemformuleringen, den logiken för att man ser det som då en möjlighet att, nej men liksom för att få in de här pengarna till tågen och sjukvården liksom skriker efter och har gjort i liksom årtionden. Så blir det liksom att det här ses som lösningen på något sätt. Att man använder kriget som ett sätt att som att möjliggöra det. Och det blir så konstigt.
Det blir så skevt.
Ja, det blir någon slags krigskinsianism där liksom alla offentliga satsningar måste ha sin utgångspunkt i att man ska ha en krigsförberedelse på något sätt.
Ja, det handlar ju om att tappa bort sig liksom. Alltså det... Ja. Det handlar ju om att man aldrig får skriva under på till exempel att barn är potentiella brottsutövare. De är rättighetsbärare, punkt. Mm. Ingenting vi gör är förebyggande insatser. Det handlar om att tillgodose barns rättigheter. För annars tappar man ju bort sig i liksom, ja men i problemformuleringen.
Ja, verkligen.
Vilket vänstern gör genom att göra sådär.
Precis.
Ja, och ett annat som jag tycker är väldigt tydligt exempel på den här förskjutningen och på att krigsregimen etableras, det är liksom synen på fredsrörelsen. Liksom även efter NATO-inträdet och så, att det plötsligt så utmålas de som någon form av samhällsfiende nästan. Alltså jag tänkte på det är ju ingen slump att det kom en bok som heter Fredsfittan som Agnes Hellström, som är ordförande för Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, har skrivit, som liksom hon skrev efter att ha fått liksom utsatts för en formidabel hatstorm bara för att vara fred liksom. Att under krigsregimen så har liksom fred blivit ett fult ord och någonting som liksom är farligt. Och det har jag liksom inte upplevt tidigare. Det tycker jag är ett väldigt tydligt liksom skifte i synen på att tidigare har liksom fred varit eftersträvansvärt. Nu är det någonting som är misstänksliggör, som är liksom farligt, som är liksom väldigt problematiskt. Liksom, för att det går stick i stäv med den här militariseringen och så.
Mm.
Hörrni.
Nu tycker jag vi har peppat klart folk. Ja. Alltså om man vill veta mer om det här så får man läsa den här tidningen.
Verkligen. Jag tror att vi får ta avrunda där. Men...
Vad kul det var.
Ja.
Hoppas ni blir taggade på att läsa, och om ni inte blir av det så hoppas vi i alla fall att ni har lite mer koll på vad som skrivs i Svärm.
Precis.
Ja, men vi kanske ska säga något också om lite kort om nästa nummer innan vi stänger butiken för idag.
Ja, det ska handla om vårt alla älskade Christian. Vad ska det handla om?
Arbete.
Arbete. Wow.
I alla dess former, både som produktivt arbete, reproduktivt arbete, rollen som arbetslös eller arbetssökande. Alltså alla olika typer. Och vad sa du?
Vad arbete hade kunnat vara, vad det är idag.
Ja, precis. Ja, du ändrar lite. I min första pitch, jag har ju en väldigt arbetskritisk approach. Så att det var skönt att du kom in och balanserade lite. Att det inte bara blir sånt avgångsroll om att hata marxist arbete. Och bara,
det finns faktiskt något väldigt djupliggande existentiellt mänskligt andligt i att arbeta. Om det bara, om det bara struktureras på ett annat sätt än vad det gör idag.
Så att det finns lite mer bredd på perspektivet än mitt första avgrundsroll. Ja, så det var ju bra.
Det kommer bli jättebra. Precis. Skicka in pitchar till oss.
Det kan vi göra. Ja, men det, precis, det kommer någon gång i januari där. Så att, och då kommer vi tillbaka i det här flödet också.
Ja, jag längtar.
Tack för idag då, kamrater.
Ja, tack så mycket. På återseende.
Hej då.
Hej.
Hej.